a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Dokumenterat sänder: Vad blev det av Martin Luther Kings dröm? Ett program av mig, Petter Lindberg.
Dr. King is an eminent and deserving crusader for this cause, a man with worldwide acclaim. And his recognition was a recognition of the civil rights movement and the importance of this issue and of the way in which the crusade is being carried forward in this country. Definitely so.
I mitten av 60-talet uttryckte den dåvarande vicepresidenten Hubert Humphrey sitt stöd för människorättsaktivisten Martin Luther King. King är en framstående förkämpe och förebild för hela världen, sa han.
President Johnson har uppskjutit sin planerade resa till Hawaii och kallat några negerledare till Washington för att reda upp den allvarliga situation som har uppkommit efter mordet på Dr. Martin Luther King.
4 år senare släcktes den gemensamma drömmen i och med mordet på Martin Luther King.
Kvällen innan Martin Luther King gick ut på sin balkong och träffades av mördarens kula höll han ett tal i Memphis där han med nästan kuslig framsynthet förutsade sin egen död. Han berättade om de hotelser han utsatts för. Vi har svåra dagar framför oss, sa King, men det gör mig inte längre någonting. Jag har varit uppe på bergets topp. Som alla andra har jag velat leva ett långt liv, men det bryr jag mig inte längre om.
Men vilket är Kings arv? Och vad hade King haft att ge om han fått leva?
Det är många som tar upp vad var han sa egentligen. Inte bara han sa I have a dream, utan hans tal var inramat av kampen för jobb och för mänskliga rättigheter. Alltså både den ekonomiska och den mänskliga rättighetskampen.
Och vad blev det av hans dröm egentligen?
Kings dröm liksom förverkligades är vad man spelar upp här. Och att han skulle vara en nationell hjälte. Och det är ju ironiskt, för det var inte alls vad han var och vad han kämpade för har överhuvudtaget inte förverkligats om man tittar på rasförhållande och klassförhållanden i USA idag.
I det här programmet ska ni få möta den svenska författaren Lars-Åke Augustsson som vistats mycket i USA och nyligen utkommit med en bok om Martin Luther King. Men också forskaren och USA-experten Oskar Winberg. Allra först ska vi ändå bege oss till USA, varifrån korrespondenten Marcus Ölander rapporterade år 1965.
Freedom-sångerna, frihetssångerna, har klingat över hela Förenta staterna tydligt och klart egentligen endast sedan 1960, då de verkligt stora demonstrationerna mot rassegregationen inleddes i landet.
Missnöje och en gryende politisk medvetenhet bland den svarta befolkningen hade lett till konkreta aktioner som sittdemonstrationer i North Carolina och kravaller i många storstäder.
USAs negrer av idag står inte som en onkel Tom, tiggande och tacksam med mössan i handen. Liksom alltid när förtryckta och negligerade grupper har fått en fot innanför dörren till hoppet kan den upplagrade bitterheten tändas av den allra minsta gnista. Kravaller kan i bästa fall resultera i ett chockuppvaknande och leda till konstruktiv handling bland de vita.
År 1965 fanns en gryende optimism, rapporterade Marcus Ölander och berättade om hur butiker och hotell öppnade sina dörrar för svarta kunder. Men också om hur den amerikanska drömmen för många svarta fortfarande var skinande vit.
Ur en utomstående synpunkt kan det i alla fall vara bittert att tänka att den dröm som den amerikanska negern drömmer idag och kämpar för är den amerikanska drömmen, eller med andra ord den som den vita amerikanen drömmer om välstånd och pengar. Det finns inga andra mål som negern kan ställa sig utom det mål som redan har nåtts av hans tidigare förtryckare.
Well, I think the time has come for whites to be killed. until this revolution is right in their house, I don't think we are going to make any perceptible mark on them.
Man fick höra talas om svartas kamp för lika berättigande i USA. Man tyckte det var så fruktansvärt orättvist på ett naturligtvis lite barnsligt sätt. Men grundläggande rätt var att män och King kom då framstå väldigt... Ja, han var en karismatisk figur och man den man såg härifrån Europa tydligast.
Martin Luther King var en av de rättskämpar som bidrog till Lars-Åke Augustssons politiska uppvaknande på 60-talet. Och sen dess har King följt honom som en förebild, men ibland också som en lite avlägsen, mytisk gestalt.
Det var mycket lättare nu än på 60-70-talet att få en bättre bild av King, en mer realistisk bild. Därför att han har ju också... blivit nästan mytisk, överjordisk gestalt. I have a dream, de här hans mest berömda tal, det ju liksom finns överallt. Va? Och han, jag vill ha dels ge en realistisk bild av King, hans starka sidor, vad som gjorde honom till ledargestalt, men också hans mindre goda sidor. Han var ju en människa som alla andra. Va? Han hade när det gäller kvinnosyn var han väldigt sin tidsbarn alltså, och även politiskt så var han var mycket kantigare, mer provocerande än han ofta framställs i efterhand. Han har inga runda konturer så där, utan han, det som gjorde honom under de sista åren väldigt omdiskuterad, och han hade väldigt motvind i USA. Det var ju hans ställningstagande dels för det gäller Vietnamkriget, där han var en av de första politiskt ledande gestalter som väldigt klart uttalade sig mot kriget. Och det gäller hans syn på sociala rättvisefrågor. Så han var inte bara de svartas förkämpe, utan han tog upp då att inkomstklyftorna han försökt som drabbade alla i USA. Klassklyftorna skulle vi säga här i Europa. Och han kallar sig också bland sina vänner för demokratisk socialist, vilket han inte sa offentligt, för då skulle han då blivit uthängd som kommunist, vilket han ändå beskylldes för att vara. Men sådana saker tycker jag var viktigt att ta upp, Kings allmänna politiska radikalism, och speciellt i dagens läge när det liksom har skruvats tillbaka även på det området i USA. Alltså ett mycket ojämlikt samhälle.
Mm. Så paradoxalt nog så myten kommer i vägen för mannen och på något sätt osynliggör hans handlingar, hans dröm. Jag menar, det är ju lite märkligt att en hyllning på något sätt kan bli ett slags barlast för en person.
Jo, därför att, och jag tror att det beror på att man nöjer sig med ungefär de rubriken att läsa, I have a dream, och ja, vem har inte haft en dröm? Och det tar mera arbete och det är mera provocerande att gå in på vad sa han, och tog han för ställning. Så där tror jag att det är väldigt många gestalter, att de blir en sorts, man stänger in dem igen under en plastbubbla, ungefär som en sån här souvenirdocka man köper alltså. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
Martin Luther King har för många blivit en oantastlig person vars radikala tankar och idéer hamnat i skymundan för den helgonlika fasaden. Men visst finns det fortfarande sprängkraft i hans budskap, säger forskaren och USA-experten Oscar Winberg.
Han har blivit en sån där symbol för det goda, vända andra kinden till, och där kommer ju det kristna som var väldigt viktigt i hans meddelande och hans retorik in. Men faktum är att han hårt kritisera de som sa att man stegvis ska nå rättvisa i landet och att man måste vänta och se vad som händer. Och vill, hans program var mot slutet av 60-talet faktiskt radikalt, inte endast inom liksom nationella politiken utan också inom medborgarrättsrörelserna.
Mm. Men också under sin tid så väckte han ju nog, jag menar, väldigt mycket motstånd, men det fanns också sådana som anklagade honom för att vara alltför för med sig, att det fanns många svarta radikala rörelser som de menade att man faktiskt borde ha tagit till våldsmetoder för att uppnå sina mål.
Absolut. Han representerar ju i synnerhet i början så representerar han den här mittfåran som var medborgarrättskampen utifrån de svarta kyrkorna. Där hade man liksom organisationen, där hade man gräsrötterna och så här. Sen under 60-talet så blev det allt högljuddare krav från olika håll, då kanske kändast från den här Nation of Islam och muslimer som tyckte att man kunde kämpa hårdare med våld mot förtrycket. Och sen under 60-talet också så studentrörelsen, den radikaliseras också i andra frågor än medborgarrättskampen. Men när det radikaliseras unga människor som sitter vid universiteten, de tyckte ofta att den här väldigt patriarkala, väldigt kristna organisationen som King ledde inte gick tillräckligt långt och inte tillräckligt snabbt.
År 1965 rapporterade Marcus Ölander om att de militanta grupperna vann ett allt större understöd i USA.
Idag är det ingen tvekan om att de så kallade militanta grupperna vinner allt mer anhängare. I vissa trakter och på vissa områden har utvecklingen gått för långsamt. Det är fortfarande allt för många som kan se det vita välståndet sida vid sida med sin egen misär.
Trots lagen om medborgerliga rättigheter och tillträde till fackföreningar ansåg många att utvecklingen gick för långsamt och att det krävdes radikalare medel än de icke-våldsmetoder som Martin Luther King förespråkade. En av de mer militanta förespråkarna var Daniel Watts, redaktör för tidningen Liberator, som var ett organ för The Afro-American Protest Movement.
This is precisely what the moralist, the integrationist, the Uncle Tom Negro leaders like Martin Luther King, like Roy Wilkins and James Farmer are trying to do.
Daniel Watts kritiserade svarta ledare och anklagade dem för att ta emot allmosor av de vita istället för att agera på egen hand. Enligt Watts var rasfrågan inte en moralisk utan en strukturell fråga som inte kunde åtgärdas med hjälp av en personlighetspolitik.
We cannot think in terms of the black question, the race question being a moral question. It is not a moral question, and one of our biggest problems today is because the white liberals, the crusaders, the professional do-gooders, the missionaries have insisted that the Negro question is a moral issue. America is the most immoral country in the world. How can you approach it, a problem from the standpoint of morality?
Daniel Watts beskyllde också King för att hålla den svarta befolkningen ovetande i sin enfald och för att stå som en mur mellan den vita och den svarta befolkningen.
In terms of Martin Luther King and Roy Wilkins, their only function at this point is to keep the black community quiet and happy. They serve no other function. They act as a wall between the black community and the white community. And the white community reinforces their position by handing out Nobel prizes to them.
Till och med Nobelpriset som Martin Luther King tilldelades år 1964 sågs av de radikala rörelserna som det vita samhällets sätt att köpa Martin Luther Kings lojalitet. Men det fanns också motkrafter som i Martin Luther Kings personlighetspolitik såg ett gryende hopp.
The demonstrations, the marches, the demands, the political advancement as evidenced in the November 3rd election, all of these have produced very great concrete results in every field I have mentioned, in employment, in housing, in school desegregation.
USA:s dåvarande vicepresident Hubert Humphrey gav i en intervju för Marcus Ölander sitt oreserverade stöd till Martin Luther King. Demonstrationerna, marscherna och kraven hade gett upphov till betydande förbättringar för den svarta befolkningen vad beträffar utbildning, boende och integration, sa Hubert Humphrey, och tillade att också attityderna bland den vita befolkningen hade förändrats.
We have noticed many signs of a genuine change in attitude or recognition, let's say, more accurately, of the necessity for change in the white community.
Det var i slutändan inte ändå vackra tal som förändrade rasförhållandena, utan det var den här massorganiseringen och demonstrationerna som fick en effekt.
Precis som forskaren och USA-experten Oskar Winberg säger, så krävdes det mer än välformulerade tal för att verkligen åstadkomma en förändring.
Det som vi har sett och så under Kingstiden var att lagstiftningen tog enorma steg framåt. Och egentligen den konstiga överenskommelsen som man hade haft ända sedan slutet av 1800-talet, där södern får bestämma själv hur de sköter rasförhållandena, det sattes slut på 60-talet med nationell lagstiftning. Sen naturligtvis så urartade det lite i att man tappade den där målmedvetheten som man hade. Det var väldigt lätt att argumentera för rösträtt. Det var väldigt lätt att få den vita befolkningen övertygad om att rösträtt är en grundläggande rättighet. Men när man sen försökte titta på de strukturella problemen som ju ligger som grund till mycket av de orättvisor det finns i rasförhållandena i USA, det vill säga förmögenhet insamlad medan de svarta ännu var slavar, huruvida de borde ersättas för slaveri eller för egendom som rövades bort under sydstaternas era. Så det är mycket svårare att få igenom något sånt, och där blev det haltande, där föll det ihop. Samtidigt så väcktes det bland vita allt mer än en rörelse där deras rättigheter skulle skyddas. Det var främst, växte ut ur den här medborgarrättsrörelsen, sån här etnisk stolthetsidéer där polsk-amerikaner grundade organisationer och upplevde att deras identitet är också hotad, är också en minoritet, och diverse andra etniska minoriteter, vita etniska minoriteter, gjorde likadant. Och då blev det svårt sen att man kunde konstatera att ni har uppnått vad ni skulle uppnå i lagen, men när det väl började kosta i egen ficka för att uppnå rättvisa, då var inte de vita allierade längre där.
Mm. Så paradoxalt nog, den här enhetstanken som man då gick och bar på utmynnar ett slags splittring av fältet helt enkelt.
Så kan man säga. Och det, dels så var det en splittring av då den koalition man försökte bygga upp med vita liberala och vita moderata. Och också väldigt mycket igen använde man sig av kyrkan och religiöst språk och religiösa kopplingar för att bygga en koalition. Men sen var det också splittrades så att säga den svarta rörelsen. Och där kom den här otåligheten och hopplösheten av förtrycket fram. Där redan under 60-talet så ser vi mycket upplopp, mycket kravaller. Och man börjar sakta men säkert överge den här väldigt riktade icke-våldsaktionsagendan som King förde. Och en av orsakerna är ju det att det tog så länge. Om man i flera år hade försökt på ett sätt och inga resultat kom, så var det svårt att övertyga yngre generationer om att det här är faktiskt sättet att nå framåt.
Mm. Frustration helt enkelt.
Frustration, absolut. Och jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg hur djup hopplöshet och frustration det var om man växte upp på 60-talet eller 70-talet som svart amerikan. Vare sig det var i storstäderna, innerstäderna, i getton, där egentligen allting, paradoxalt, trots att det var getton och förfallna hus, så var det allt dyrare, för det var en marknad som riktade sig till svarta, och de svarta kunde inte njuta av den fria marknaden så som vita, och därför kunde man ha högre priser från allt från fastigheter till matkostnaderna i butikerna. Eller sen om man växte upp i det rurala samma sak. Och den här hopplösheten och frustrationen tror jag är avgörande för att förstå medborgarrättskampen.
Kings dröm var att man skulle ena dessa fattiga vita med fattiga svarta. Och det är ju fortfarande en dröm tyvärr. Alltså, tyvärr är det ju så att fattiga vita ofta tar ut sitt vrede på fattiga svarta fortfarande. Som man anser att de tränger sig före i kön. Va? Och att de gynnas. Man har glömt att man har gynnats i 300 år av att fattiga hölls nere med slaveri och segregation.
We have more white support for the movement than we've ever had before. And in the midst of the talk of a white backlash, we got the greatest civil rights bill that we've ever had in the midst of the talk of a white backlash.
Martin Luther King fick många vitas godkännande, men de mest otåliga bland de egna lyckades han inte övertyga med sin saktmodiga kamp. Ändå är det just icke-våldsmetoden som Lars-Åke Augustsson lyfter fram som Martin Luther Kings främsta arv.
Bland de viktigaste sakerna som King har att lära oss i eftervärlden, det är ju icke-våldsprincipen. Inte låta sig provoceras till våld. Och det har faktiskt väldigt många tagit till sig. Det har varit, man ser på vad som har hänt på de senaste åren. Det har ju varit, våldet står nästan alltid vita rasister för. Och det har varit väldigt få. På 60-70-talet så var det ju en del sån där revolutionsromantik. Va? Och man ser en rörelse som Svarta Panterpartiet som kom efter King, mordet på King som växte till då. Då var det väldigt mycket vapenviftande. Ingenting sånt. Så det har man faktiskt lärt sig av. Det här att det är mod som krävs för att och inte gripa till våld. Det är inga mesiga personer som är icke-våldsanhängare. Det är de tuffaste som är det, som vågar vara det. Och som vågar ta de stora risker som är förknippade med det. Så att Kings sociala budskap, det har hela tiden funnits där, men det lyfts fram mera nu. Det här ekonomiska budskapet, att ge oss rätt till, ge oss samma chans till utbildning, till bostäder, till jobb. Att det är någonting som finns hela tiden i bakgrunden. Men det är alltså, i USA så är det alltid det här med att det är kodat. Att svarta människor och andra, och latinos, har ju fortfarande efter alla dessa år inte kommit till fatt. Och även idag så finns det alla nya undersökningar. Även om du har samma utbildning så får du inte samma lön. Alltså. Så att det finns en vad man kallar med ett lite slitet uttryck, strukturell rasism i USA. Som man tidvis, som under den förra Obama-administrationen, gjorde stora insatser för att komma till rätta med, men som man nu rullar tillbaka. Så det där kommer hela tiden tillbaka igen, det där. Och vi från utsidan blev ju, omvärlden blev ju häpna hur man kunde komma så långt som Trump, nämligen att bli vald med det sortens budskap. Alltså. Men det finns, och jag tror att vi fick oss alla en chock att det var hur ingrott det i vissa delar av USA, den rasismen fortfarande.
Vad hade Martin Luther King haft att ge idag?
Det är en väldigt relevant fråga. King används ju idag på alla möjliga sätt. Senast i Super Bowl, den amerikanska fotbollsfinalen, så använde ett bilbolag hans tal för att sälja bilar, vilket mötte väldigt mycket kritik, och så brukar ju vissa kasta upp de händerna och säga att man kan omöjligt veta hur King skulle ha fortsatt sin karriär, vad han skulle ha gjort, vad han skulle tycka om saker idag, skulle han stödja Black Lives Matter eller inte. Som historiker ter sig den här frågan ganska självklar. Vi kan titta på Kings utveckling under hans egna liv. Han har skrivit ofattbart mycket. Vi vet väldigt väl var han stod på frågor som var aktuella i den tiden. Vi vet också väldigt väl vilka han litar på och vilka han samarbetar med. Och vi har sett deras karriär utvecklas. Och inte att glömma, många av de frågor som var aktuella på 60-talet i fråga om rasförhållande är fortfarande samma fråga. Vi talar om polisvåld, vi talar om segregering, vi talar om möjligheter till jobb och bostäder och kapital. Det är uppenbart, tycker jag, att om King skulle ha fortsatt leva skulle han ha fortsatt verka för en väldigt liberal agenda, väldigt mycket fokus på de fattiga, på arbetarklassen och på att fortsätta medborgarrättskampen med fokus på förtrycket som den svarta befolkningen utsätts för på en vardaglig basis.
Mm. Precis, inte bara institutionaliserad rasism utan också en helt, så att säga, en primitiv rasism.
Både den primitiva rasismen som man kunde se form av i Birmingham och i södern överlag och sen då den institutionaliserade rasismen idag är ju en av de stora frågorna polisvåld. Och om man tittar tillbaks på Jag har en drömtal 1963 så om man går vidare än bara det där ena kända citatet så märker man att det är uttryckligen polisvåld han talar om i stora delar av talet. Så det är fortfarande samma frågor som man kämpar för och det är frågor som är värda att kämpa för.
Mm. Men nu fanns Martin Luther King inte där, men man kan ju ändå tycka att på 50 år borde vi har blivit lite klokare, lite mer toleranta, lite mer hänsynsfulla. Men som när man ser på USA idag så kan man ju faktiskt tycka att det hade behövts en Martin Luther King för att på något sätt, om inte annat, för att styra upp diskussionen.
Absolut. Skulle man kunna säga att Martin Luther King skulle ha mycket att ge fortfarande. Och just den där figuren, en slags ledargestalt som artikulerar gräsrötterna. Till skillnad från politiker så var Martin Luther King i en position där han engagerade och var aktivt en del av gräsrötterna. Sen finns det naturligtvis väldigt många av de svarta demonstranterna och organisatörerna som upplevde att King var en slags nationell kändis som flögs in till krisområde, hämtade med sig pressen och sen när kampanjen var över eller Kings andel av kampanjen var över så försvann han och där försvann all uppmärksamhet och eventuellt försvann också de som var villiga att samarbeta med den här lokala kampen. Så det finns både nackdelar och fördelar med en sån här nationell symbol för en viss kamp och jag tror att Black Lives Matters beslut att inte ha en ledargestalt delvis handlar om just att undvika det här att det finns liksom fokus bara när nationella medierna följer ledaren utan istället bygga från grunden en kamp.
I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream.
Det har ju visat sig att de som försökte det, de blev också ett tacksamt måltavla för polisbrutalitet på sin tid. Svarta Panterpartiet, många av dem sköts ju ihjäl av polisen helt enkelt. Så och det är lättare att skjuta på någon som har vapen i hand än någon som är fredlig. Och det har ju också visat sig sen alla segerrika revolutioner, vill jag påstå, de har varit fredliga när järnridån föll och kommunismen gick under i alla fall i stora delar av Europa så var det icke-våld. Nej, jag tror att vi får helt enkelt inse att så länge det finns, alltså det rasistiska kortet kommer alltid att kunna spelas så i alla, därför att det etniska kortet, och det är vi ju inte alls på något sätt något bättre här i Europa. Alltså, vi har inte haft slaveri på så nära inpå som USA har haft, men det är lika bra att erkänna att det finns alltid den möjligheten och inte vara självgod där alltså, så att det kortet går alltid att spela. De ser inte ut som vi, va? Och de pratar så och så, de har den och den religionen, så att de måste vara onda Och vi får leva med och försöka, precis som andra dåliga tendenser vi alla har inom oss, vi får vara medvetna, vi erkänner att ja, och sådana är vi också. Alltså, mm. Vi får försöka och stå emot det.
Men när man nu läser slutet av din bok som måste spela dagens USA, så helt nattsvart är det ju inte. Det finns ju hopp i varje fall.
Jag läste det här om dagen, en intressant kolumn i New York Times. En debattör som sa att ja, vad som att Trump blev vald, det kanske var det bästa som hade hänt. Hände den amerikanska vänstern eller liberalismen eller sånt där, för att dels så fick man en påminnelse om hur mycket det återstår att göra, och dels så fick man en nytändning också, därför att vi kan inte göra på det gamla sättet. Alltså det här som man var inne på förut, vi kan inte göra demokratiska partiet eller överhuvudtaget, man kan säga överhuvudtaget alternativa rörelser, sociala, vi kan inte göra dem beroende av bidrag från storfinans, från stora företag och av medier. Vi måste göra det själva, och jag tror att det är det som är genomgående, det som är hoppfullt i alla fall i USA, att det finns en bland minoritet men också bland kvinnor, från MeToo-rörelsen och så vidare. Och den största demonstrationen som har varit hittills efter Trump, det var alltså kvinnodemonstrationen alldeles några veckor efter. Så att det är en faktor som inte alls fanns med på samma sätt. Så att kvinnor och minoriteter är de som det är hoppet för USA. Inte bara för USA.
Ja, det finns hopp för USA, säger Lars-Åke Augustsson. Och får medhålla av Oskar Winberg som utpekar de svarta kvinnornas valframgångar som det senaste tecknet på en gryende förändring.
Den svarta befolkningen, latinorna och kvinnorna, är det centrala väljarstödet som kommer att garantera dem seger. Så om vi tittar på senatsvalet i Alabama förra december, så var det uttryckligen i pressen och i politikernas tal efteråt, så var det uttryckligen svarta kvinnor som hade garanterat segern och som hyllades som hjältar i det valet. Och det var ganska anmärkningsvärt.
Mm. Men kan, om vi nu återkommer till Martin Luther King, kan han idag fungera som någon slags ledstjärna trots allt, eller är han på något sätt en historisk figur?
Absolut kommer han att fungera som en ledstjärna, som en symbol. Frågan är hur mycket man kan så att säga ta tillbaka King till en aktivist figur, för det var det han var. Nu har han ju liksom lite utspets och blivit lite blajig, men jag tror att han fortfarande, hans retorik, hans budskap om icke-våld, hans fokus i synnerhet under de sista åren på koalitionsbyggande där man inkluderar fattiga vita, fattiga svarta och försöker bygga en slags rörelse som går över rasgränserna. Jag tror att alla de här är sådana faktorer som man kommer att ta med och hela tiden tar med i rörelser som Black Lives Matter.
Now let me proclaim here and now that the philosophy and practice of nonviolence affords a more excellent way to improve the inadequacies existing in the American social system.
Martin Luther Kings budskap inger fortfarande hopp. Och både Oskar Winberg och Lars-Åke Augustsson är övertygade om att drömmen lever vidare.
Inom svarta USA så finns det en sån oerhört stark medvetenhet om King att han präglar hur politiker, hur aktivister bygger upp sin politik, hur de bygger upp sin aktivism bara genom att vara en så enorm figur som svävar ovanför dem hela tiden.
Det är jättebra som King, vi applåderar honom, men vad gör du själv? Alltså, det är ju det som han också påminner oss om. Alltså, du måste göra någonting själv. Alltså. Och det går ju tillbaka till religiösa ledare också naturligtvis. Men 1900-talets stora ledare, det var folk som fick andra att göra någonting. Alltså helt enkelt offra sig för en sak och inte bara, utan att det var någon garanti för att man skulle tjäna pengar eller bli berömd eller någonting sånt alltså.
Du har hört programmet Vad blev det av Martin Luther Kings dröm av mig, Petter Lindberg. För ljuddesignen stod Anne Heikkilä och producent var Staffan von Martens.